Nu är den stora färgfesten i full gång hos Nordsjö Idé och Design. Du får 30% rabatt på all färg och olja från Nordsjö. Var du än har på gång där hemma så hjälper vi dig att förverkliga ditt projekt. Välkommen in till din lokala butik. Nordsjö Idé och
Design. Hej, Hasse Brontén här. Och stort tack till dig för att du lyssnar på podden Snutsnack. Ett stort tack till Joel också som är veckans gäst. Han tog sig på en lördag till mitt hotell i Kalmar där jag var på annat jobb och jag fick förmånen att prata med honom en stund och det samtalet hör ju alldeles strax. Joel visste rätt tidigt att han ville jobba som utredare men som alla färdiga poliser så fick han ju först sätta på sig uniformen och som vi har lärt oss genom alla avsnitt av den här podden så kan ju allt hända när man är ute och patrullerar av landets gator. Joel berättar om en händelse som kommer att påverka honom mycket och mer om det alldeles snart. I övrigt så hoppas jag att vi möts på Snutsnacks Facebook-sida eller på Snutsnacks Instagram-konto. Och som jag tidigare har nämnt så uppskattar jag verkligen när ni delar inlägg eller när ni pushar för podden. Då blir jag ju såklart extra glad. Nu tycker jag att vi fortsätter att vara försiktiga där ute. För här kommer veckans avsnitt med Joel som gäst. Trevlig lyssning.
13.10, 10 kom. 13.10, Odengatan kom. Ja, det är uppfattat.
Vi tar det. Varmt välkommen till Snutsnack, Joel.
Tack så mycket.
Jag kallade för ett annat namn här innan, men det var så den var personen det. Som tipsade dig.
Precis, bangaren.
Ja, just det, exakt, bangaren. Och vi ska inte namnge honom då, men det är en han. Och han jobbar också som polis i Kalmartrakten.
Precis, han kanske kommer någon annan gång.
Jag hoppas det, jag hoppas det. Men du är varmt välkommen, vi sitter just nu på mitt hotellrum här i Kalmar.
Exakt.
Och stort tack för att du ställer upp och gästar. Och tack till också till er lyssnare och er som följer Instagram-kontot. För det var ju där jag la ut en liten brasklapp om att jag var på väg till Kalmar. Och nu har jag Joel här på hotellet. Berätta, hur länge har du jobbat som polis, Joel?
Jag tänkte lite på det igår faktiskt. Efter vi hade pratat. Jag är väl inne på mitt kanske 14 år någonstans där. Varit i Kalmar hela tiden. Eller i området här i alla fall.
Är du uppvuxen också här?
Jag är från Öland från början, men varit iväg och studerat i Umeå innan. Jag gick inte polisskolan där, men pluggat innan jag blev polis. Men sen dess, så efter den utbildningen flyttade jag tillbaka hit.
Okay.
Så sen dess är jag bott här sen 01 kanske.
Vad får man fråga, vad du pluggade innan? Du pluggade
då läste jag, det får man absolut, då läste jag systemvetenskap.
Okay. Så jag har, det låter ju som någonting.
En sjukt lång utbildning och jävligt mycket studielång kan jag säga.
Okej, okay, så då antar jag att kanske inte drömmen var polis från början.
Jo, men så var det nog faktiskt. Alltså, fast det? Jag fick backa några år tillbaka. Det var nog gymnasiet där, då var det nog min tanke.
Okay.
Men där i kring, där är det början 90-talet, mitten 90-talet, utbildningsstopp på polisutbildningen, inget intag. Och någonstans så fick man väl en idé om att jag måste göra någonting liksom, då kanske det när man är runt 20 liksom, då är ju även om intaget börjar om 4-5 år igen så är det en eon av tid liksom, så jag måste göra något annat. Någonting som ger mycket cash kanske, jag tänkte då. Andra värderingar. Systemvetenskap var en IT-utbildning med, som jag hade gått samhällsvetenskaplig linje på. Gymnasiet hade ingen fysik eller något sånt där. Så. Datorer var ju på gång. Men så här i backspegeln så kände jag kanske efter någon månad eller ett par att det där inte var min riktigt min grej. Men jag tänker att jag trampar igenom den här utbildningen som alltså blir 5,5 år i slutändan. Och tänker att man får ett gött jobb efter det och sen ordnade sig liksom.
Just det. Men det blev inte så?
Nej. Jobbade några år i inte ett strikt IT-jobb men ändå med systemförvaltning och kände att jag ruttnar bort. Liksom. Det är inte min grej.
Kände du så att det verkligen inte var din grej? Alltså? På vilket sätt var det inte min?
Kontorsjobb har jag ju nu också idag som vi ska komma till. Men just det här förvaltandet av någonting väldigt långsiktigt, hålla ett IT-system flytande, liksom, göra små förbättringar. Nej, men det rörde inte på sig. Liksom. Samtidigt kanske någonstans ett gryende samhällsintresse sparkade tillbaka mig några år då, till det jag hade tidigare. Några kompisar, jag menar, Kalmar är inte så stort, några kompisar som har börjat som poliser. Man pratar med dem, får den här känslan av att det är något annat, liksom ett jobb som man rör mycket på sig, man är ute, man träffar folk. Så någonstans där så vänder det.
Slängde in en ansökan?
Ja, men kändes nog välgrundat, tänker jag. Alltså så, då motiverat. Men den vägen var det, och det liksom känns jäkligt bra fortfarande.
Vad kul. Och då kan man säga att just var det här anställningsstoppet, och var ju ett tag där som man inte tog in polisstudenter. Mm. Det kan man ju tycka idag. Ja, det kan man ju.
Nej, men det bär vi ju nästan med oss fortfarande på sätt och vis.
Exakt.
Sen är jag väl tacksam för det idag, även om jag kanske inte skulle pluggat 5,5 år på universitetet och dragit på mig några 100 000 i studieskulder. Alltså, det hade kunnat göra något annat, men jag är tacksam för att det tog några år innan jag sökte till polisutbildningen, att jag fick lite luft och andra erfarenheter. Jag jobbade i en myndighet under de här åren efter den utbildningen, och det har jag haft bra nytta av nu, tänker jag, att det är liksom inte de problemen som polismyndigheten har gått igenom kanske i samband med omorganisation och sådär. Det var liksom ingenting som kändes att det här kommer vi komma igenom. Man måste, det är inte så mycket grönare någon annanstans. Liksom.
Nej, just det. Okay.
Så det kändes som en bra, något att ha med sig. Liksom.
Så då var du 26 års ålder någonting då?
Ja,
någonting?
Jag tror jag var 27 när jag började polisutbildningen.
Vad tror du, finns det någon?
Eller ännu mer kanske.
Finns det någon lämplig ålder för när man ska börja plugga eller komma ut som polis, tror du det?
Jag vet inte. De som frågar mig om det är liksom generellt är lämpligt att man börjar liksom när man har sökan, när man liksom är 19. Alltså, jag tycker inte det. Men det får ju bli min åsikt. Det är ju möjligt. Mm. Och det finns de 20-åringar som funkar grymt bra i det där. Men jag tror att man kanske ändå får inse att man kliver in i en myndighet. Det är en viss seghet. Det finns saker som du träffar människor i väldigt utsatta situationer. Folk som har en ryggsäck som kanske du inte har.
Nej,
man kliver in och mycket svart eller vitt när man är för liksom övre tonåringen generellt. Inte för alla, men för
nej,
många.
Men precis, kanske mer på gruppnivå såklart. Mm. Och liksom, det är klart att det finns oerhört mogna 20-21-åringar. Jag tillhörde väl kanske inte en av dem.
Inte jag heller.
Och jag kan nog se tillbaka och säga att det hade nog varit bättre om jag hade börjat lite senare. Jag var bara 21 år. Men det är klart, man lär sig under tidens gång också. Men visst var det väl kanske lite speciellt att kliva in som kanske 21-åring i ett hem där folk har bråkat och man ska på något sätt
men så tänker jag
försöka medla kring någonting som man inte har en aning om egentligen. Då, va?
Nej, men det är återigen min egen uppfattning. Men jag kan tänka att det är lätt att liksom hamna i maktsituationen. Liksom. Att man, jag är den som bestämmer, men du har inte riktigt förmågan att diskutera de där frågorna, vad det är som har uppstått, vad det är som har lett fram till den här situationen. Om man liksom, det finns ju de 20-åringar som varit med om massor med saker.
Absolut.
Och kommer ut det där kanonbra.
Ja, det finns ju 20-åringar som har erfarenhet kanske av bråk hemma som kan vara till gagn. Alltså allt, både mörkt och ljust som man har erfart i livet är ju såklart till gagn egentligen när man ska
absolut. Jobba med det är ju, återigen, det går inte att säga generellt. Men jag tror personligen att det är bra att få några andra erfarenheter med sig i bagaget.
Var gick du utbildningen någonstans då?
Växjö.
I Växjö? Mm. Då var den ganska ny.
Ja, det hade vi. Jag började 04 och jag tror att den var igång någonstans millennieskiftet, va? Strax efter det. För min del var det ju, det hade inte varit aktuellt med Stockholm eller Umeå.
Ah, okay.
Jag bodde i Umeå då när polisutbildningen började där och gillade Umeå som stad, men nu hade jag ju flyttat tillbaka så rotat mig här. Det var möjligt att liksom med de familjeförhållanden jag hade då att liksom pendlat till Växjö under 2 års tid. Hade det varit 3 år kanske det inte hade varit aktuellt. Nej. Men det funkar okej. Okay. Så jag bodde ju kvar här och reste fram och tillbaka.
Där finns det ju en stor fördel i det här, att vi har fått fler polisutbildningar i landet än just tidigare när det bara fanns i Stockholm. Vilket kanske förhindrade många liksom att söka för att man hade familjeförhållanden. Men nu ska jag kuska upp till Stockholm. Det kanske inte går.
Nej, men absolut. Och det är väl kanske det samma dilemma som många kanske upplever nu efter man har gått aspirantutbildningen, alltså den avslutande delen av utbildningen, och man kanske då får en fast tjänsteplats någon helt annanstans. Mm. Alltså det är väl klart att det stör till det för mångas situation. Särskilt då om man då dessutom har kommit upp en bit i åren,
ja,
när man, vilket jag sa var en fördel förut, men då kan ju det bli en låsning.
Ja. Det var ju spännande, alla som man sökte vad man skulle få komma när man var klar. Liksom. Det var ju, ja. Men hade du en fråga som jag ofta brukar ställa, men hade du några tankar när du gick på skolan? För jag menar, man får ju liksom axplock av allt egentligen, så där kriminalpolisutbildning och teknik och så. Men hade du någon känsla redan där vad du ville göra?
Men ja, det känner jag. Jag är ju en utredarkille liksom. Och det kände jag redan då. Det är juridik i sig generellt. Men jag var nog ganska tidigt någon slags självbild av att jag inte är en ordningspolis. Förstår du? Alltså, eller att jag inte på något sätt hade de kvaliteterna. Det kanske var det handlade om. Att jag inte såg mig som det själv.
Mm.
Det är ju ganska fokuserat på ordningsverksamhet får man ju säga. Det är ju inte mycket. Jag träffade nu på jobbet en tjej och kille som går årskurs 3, årskurs 4, och de har inte hållit många förhör på sin utbildning. Det blir ju ett fåtal liksom.
Just det.
Och då har vi en stor andel anställda som jobbar med det dagligen, tänker jag. Utan vi utbildar ju i stort sett ordningspoliser.
Kommer du ihåg vad ni hade för kriminalpolis, alltså utredningsutbildning?
Det fanns ju ett litet block med liksom, i alla fall då, nu är det ju 15 år sedan, men ett litet block med vilka regler som styrde det. Man hade ju lite IT-kunskap, känna lite på systemen så. Sen vet jag att vi hade någon skådespelare inne som man fick testa att hålla ett förhör då om en given situation. När alla andra står och tittar bredvid och det filmades, så han spelade upp ett register då beroende på vad man sa så där. Det var ju rätt obehagligt så.
Var det?
Ja, men det var det. Ja. Och sen tror jag att vi hade något ungdomsförhör också.
Alltså.
Och sen kanske att det blev lite förhörssituationer i slutövningar och sådana saker då, att det kommer upp situationer men det blev ju så lite, det blir ju inte en fullständig avrapportering. Nej. Det blir inte hela kedjan, man får inte liksom blicken för vad det tar vägen sen så.
Nej.
Tänker
jag tänker också när man kommer ut som ordningspolis, så kommer de förhören som man gjorde, försökte man, nu jag talar bara om mig själv och kanske det, men vi får ju så här minimera förhörstiden. Så här, erkänner, förnekar, villig och ta emot ordningsförläggande.
Ja, men lite så är det.
Och lite så bara.
Man står där mitt och stan brinner liksom, och man måste ändå få ner lite fakta kring vad som har hänt. Eller måste. Men det vill man ju ofta så.
För en förhör, när man kommer in till ärenden sen som överförs då till kriminalavdelningen, så kan ju förhören vara oerhört viktiga kring en utredning, en brottsutredning.
Absolut, och jag tänker det är väl det som om man tittar rent generellt, så tänker jag att de ordningspoliser som kommer in och jobbar hos oss på utredningssidan får många gånger en uppfattning om att det är ganska komplext att ro den där utredningen i land. Alltså det som känns väldigt tydligt och uppenbart på plats för den som är brottsutsatt, för den som misstänkt kanske för brottet, för den polisen som kommer dit, kan vara väldigt tydligt. Man skriver de här förhören och man skriver någon promemoria, en liten anteckning om vad man själv har uppfattat på platsen, men sen så ska det läsas av några steg av granskare, sen ska det landa hos oss som utredare, till en åklagare, till en tingsrätt. Då är det inte alla gånger så jättetydligt, utan och samtidigt har jag all förståelse för att man som ordningspolis, alltså man har ju inte den situationen, är ju oftast inte så att man hinner hålla de där djuplodande förhören. Så
just
är det ju. Det är en krass sanning, utan det måste ske vid ett senare tillfälle.
Och vad som händer då är egentligen att det blir ett dubbelarbete. Det är att ni måste egentligen göra det jobbet en gång till då kanske.
Så är det ju, och jag kan tänka mig att många av de som är utsatta för brott då i den situationen har upplevt att de ändå har pratat med polisen redan innan. Och jag kan väl säga att vår ambition på utredningssidan är ju alltså att vi ska ha en snabb kontakt, men så ser det ju inte ut idag generellt. Alltså det tar ju rätt lång tid innan man får en återkoppling om det inte har hänt något riktigt allvarligt. Så.
Men när du var färdig så var du väl ändå ute en sväng på ordningen?
Ja,
det är nästan ett krav att man är ute.
Så är det ju. Ja. Och det har ju förändrats över tid. Nu tittar man på alltså storstadsregioner och så, då trycks ju folk in ganska snabbt på utredning, fast snarare än vad det var för kanske 20 år sedan, där man jobbade 10 år ute.
Just det.
Man tvingas in och göra en rotation på kanske något år då.
Mm.
Men absolut, men vi har varit förhållandevis kort tid. Om man räknar bort aspiranttiden som är ett halvår när man går runt på olika avdelningar. Och sen hade vi någon alltså utredningsrotation på närmare ett halvår. Och sen var jag i Oskarshamn en kort tid som ligger en bit norr om Kalmar. Och sen tillbaka hit. Men totalt sett från det jag började aspiranten och dit, det kanske är 2 år till jag började som utredare.
Ja, det är kort tid.
Vilket vi ska komma till, tror jag.
Ja, det kommer vi absolut komma till. Mm. Men hur var då den här ordningstiden då? Då förstår jag, du kanske hade liksom målbilden att till slut bli... Mm. Går man och tittar då på de här anslagstavlorna och ser om det är några utredartjänster lediga, eller hur var din plan?
Nej, men det fanns nog ingen plan från början så att det skulle ske så fort. Det var det inte.
Nej.
Men då såg ju också upplägget lite grann annorlunda ut, men det var inte helt lätt att, alltså fortfarande, att kanske ta sig in på utredningssidan. Så har det sett ut att det var någonting kanske, som jag sa innan, att det kanske tog 10 år för 20 år sedan
det,
innan
precis.
Man fick ha möjligheten att komma så långt då. Och det där har ju ändrats över tid och men just då fanns det väl kanske inte jättemycket utredartjänster ute.
Sen skulle jag säga, jag började ju 88, vilket ju är mer än 20 år sedan, när jag kom ut 91, och det fanns också en liten, jag hoppas den är borta, men det fanns en liten, jag överdriver lite grann nu, men en liten töntstämpel på utredare. Liksom man sa, ja men filttofflorna där uppe och sådär, att liksom. Och det tror jag också är det var en utbildningsmiss lite grann, när man inte fattar helheten av polisarbete. Nej. Lite grann. Men det var ju först när man faktiskt fick göra lite utredningar själv och förstod att det här är en väldigt viktig del av pusslet.
Men så är det. Ja, men där får man väl idag kanske koppla ihop det och se att vi är en kedja där man på något sätt gör utredningsåtgärder redan på plats som ska bära liksom hela vägen. Och att vi, även om man är kanske 2 skrån fortfarande, och det finns lite så möjligheter att kunna samarbeta däröver. Vi är ju en ganska liten ort här, och där tycker jag att ändå samarbetet mellan de olika avdelningarna, alltså både de olika utredningsskråerna, för det finns ju lite olika områden där då, men även tillsammans med ingripande polisen, att vi har en ganska bra möjlighet att liksom samverka där, tänker jag. På en sån här liten ort. Vi sitter ju i samma hus allihop, och det finns en möjlighet till det.
Men hur var själva ordningstiden då för dig? Vad tyckte du att var ute och...
Nej, men jag tycker nog det var okej. Okay. Då hade jag inga barn. Jag jobbade lite skift liksom. Det funkade fint. Jag har nog alltid sneglat på det där ändå. Jag blev... hängde kvar lite i den här krimrotationen som det kallas då.
Okay.
Ville gärna göra klart mina förhör. Jag kan se det i efterhand att det var ju en nog en känsla av att det var dit jag ville i alla fall.
Uh-huh.
Så.
Och vad blev din första liksom utredningstjänst då? Vad hamnade du då?
Det var på det som kallas för krimjouren då. Alltså det som utredare som ändå jobbar någon form av 2-skift i det fallet. 3-skift är det väl ofta i storstadsregionerna, men här är det 2. Man jobbar kväll och helg då i större utsträckning än vanliga utredare. För man tar sig an det som kommer in liksom.
Exakt, för det tycker jag man kan höra ibland kanske i någon tv-serie något, att krimjouren tar det. För vad är det för skillnad då på krimjour och krim så att säga då?
Det har ju också förändrats lite. Nu ser det lite annorlunda ut, men då var det ju på liksom mer obekväm arbetstid ta sig an det som blev någon som blev gripen eller som kom in anhållen i sin frånvaro. Alltså någon som frihetsberövas helt enkelt.
Just det.
Hålla inledande förhör med dem, göra det kan ju vara mindre brottsplatsundersökningar eller husransakningar. Men främst på kanske oregelbunden arbetstid var det då. Alltså kvällar och helger. Och idag så är det väl kanske hos oss, de som jobbar krimjour idag, de tar ju ett ökat ansvar för den som är frihetsberövad under anhållningstiden då.
Okay.
Så man lämnar inte över ett ärende till vanliga utredningssidan förrän en person blir häktad, eller om man blir frisläppt under anhållningstiden, så går ju ärendet över också.
Ah, okej, okay. För det var nog mitt minne att krimjouren bara gjorde korta mm. insatser och så mm. bara flög det ärendet vidare.
Absolut, men det är väl det som kanske har skett säg nu sedan 2015 då, att man har ju i alla fall hos oss, och det ser annorlunda ut säkert.
Men det låter ju klokt, mm. eller hur? Och det låter ju lite mer som, nu kommer jag överdriva lite grann, men om man ser en film så kommer ju alltid då kommissarien ut till platsen och så tar de caset. Mm. Riktigt så är det ju inte verkligheten. Nej. Men det är ju lite närmare då sanningen mm. ändå kanske, om att man ändå får behålla det då liksom caset.
Det blir väl ofta så kanske att just att skickas ut till den akuta platsen är väl fortfarande inte jättevanligt hos oss.
Nej.
Det kan vara, och det ska jag säga som sagt innan, att det vet jag att det inte ser ut likadant över hela Sverige, att de tar det ansvaret under hela den perioden, men hos oss funkar det väldigt bra, måste jag säga. Mm. Att det blir en tydlig liksom, en gränsdragning där vi på utredningssidan vet att det är då vi plockar över. Liksom.
Mm. Just det. Okej, så krimjouren då och tvåskift. Och det kan väl vara fördelen då med att jobba som utredare på en rotel, att det faktiskt ofta kan vara dagtidsjobb. Liksom, mm. Att man...
Då hade man ju också lite parallellt, fick man ju alltså utredningar att jobba med under, alltså när det inte var något pådrag så att säga, så fanns det ju mindre utredningar att sitta med.
Mm.
Så det blev ju på samma sätt då ett vanligt utredarjobb med lite mer fria ramar kanske.
Just det, så hade inte satt inte bara vänta på att ordningen skulle...
Nej, så har det inte sett ut här i alla fall. Nej. Utan det har ju varit... att det finns någonting att falla tillbaka på. Nej, från det jag började innan kanske det var så annorlunda.
Hur trivdes du med det här krimjoursjobbet?
Precis att det blev ett sånt tidigt bryt från ordningen, alltså efter bara ett par år det jag hade, det sparkade tillbaka på en händelse som jag inträffade ute, okay. som fick mig att liksom, ja, nog dra mig in till inre tjänst lite snabbare än vad jag hade tänkt.
Vad var det för
händelse? Ja, det var väl i och för sig en ganska spektakulär händelse, men den satte ganska tuffa spår i mig så att säga, och okay. som jag bar med mig ganska långt efter.
Vad hände?
Det var en random eftermiddag, du vet hur det är. Snart skiftbyte, man har börjat fälla ner för landning liksom, så är det.
Mm.
Vi hade snurrat runt lite här i stan och jag fick ifrån personen som var yttre befäl den dagen ta över hans aspirant i min bil. Jag åkte i en civilbil själv. Så vi skulle egentligen bara ta en sväng och sen åka in den här aspiranten.
Mm.
I samband med det så går det ut ett larm om att det finns en stulen bil vid IKEA-området i Kalmar. Som vi blir, våran bil blir beordrad på att åka och titta till den där. Och det är ju inget, det är ju inget konstigt jobb för någon som jobbar inom polisen. Det är ju en stulen bil som är slängd någonstans. Vi åker dit, det finns en annan bil som också åker från ett annat håll. När vi kommer till platsen och snurrar lite, eftersom vi hade civilbil så tar vi en liten distanssnurra. Och då ser jag att det sitter person i den här bilen. Så vi tar oss bakom. Och i samband med det så börjar den här bilen rulla. Jag tror att i efterhand att de har nog inte sett oss. Det tror jag inte. Utan Nej. De bara går på rull helt enkelt.
Så egentligen var det här ett jobb som nollpuls i början?
Noll. Mm. Nollpuls. Jag tänker vi kommer dit, vi beställer en bärgare och sen så är det färdigt, så åker vi in. Liksom.
Mm. Men den rullar iväg?
Den rullar iväg och det är den här... Min kollega då, aspiranten som kör bilen. Vi slår stopp, alltså slår på med blåljusen för att bilen ska stanna. Och då sticker den ju så.
Mm.
Och den drar med en rätt bra fart och det kränger och far. Och vi hinner väl kanske 2 kilometer ifrån platsen. Vi har ytterligare en patrullbil bakom oss. Jag sköter radiosambandet då, som sitter bredvid och har full fokus på den här bilen och så ser jag att killen sitter på passagerarsätet, han vänder sig om till baksätet och jag tänker att fan, nu ska han ju droppa någonting, nu har de någon stöldgods eller någonting i bilen som de tänker slänga.
Just det.
Men då kommer upp en vapenpipa i den här i mitt blickfång och en kort sån då, alltså då jag förstår att det är ett automatvapen som man har i bilen. Och sen är det där det tar en lite spektakulär vändning, för den här killen alltså klättrar ut genom sidorutan på bilen och kilar fast sig lite mellan dörren och taket, tar stöd mot taket. Oj. Och lägger an den här Kalashnikoven då mot våran bil. Och det, ja, men wow, det är ju
från ingenstans.
Dödsångest deluxe liksom, från det där noll till detta då på ett par minuter.
Avfyrar de också?
Nej, det gör de inte. Jag kan i efterhand se att vi nog sköter det där exemplariskt. Alltså som jag uppfattade liksom, vi bra radiosamband under tiden, kollegorna får reda på att det är vapen i bilen. Men jag får den här min kollega att vi gick undan liksom, svänger in på en busshållplats ur skottfältet så att säga.
Just det.
Och den här bilen försvinner bort. Man hittar den dumpad lite senare, inga personer i. Man hittar det här skarpa vapnet i en sandlåda.
Det är skarpt vapen också.
Men med just den där känslan där och då, du vet, hög gravid fru hemma, man har ingen som helst tanke på att något sånt ska hända. Jag menar, hur många gånger ser vi automatvapen i Kalmar, tror du? Det är inte jätteofta.
Nej.
Det fanns ingen mental förberedelse för det. Att det skulle hända något sånt.
Nu är den stora färgfesten i full gång hos Nordsjö Idé och Design. Du får 30% rabatt på all färg och olja från Nordsjö. Vad du än har på gång där hemma så hjälper vi dig att förverkliga ditt projekt. Välkommen in till din lokala butik. Nordsjö Idé och Design.
I april 2016 skakas poliserna i norr av ett groteskt mordförsök när en kvinna förgiftar sin man. Motivet, att se honom dö.
Här pratar vi ju då om förgiftningar av olika slag och det är ovanligt.
Lyssna på hela avsnittet Giftgåtan i Piteå i podden Fallen jag aldrig glömmer i Podplay-appen.
Vad händer efter det här passet då? Jag menar nu, du kan börja med, vad händer när ni kör åt sidan där vid den här busshållplatsen? Vad säger ni till varandra, din kollega och du där?
Jag vet att det var ett bra beslut för oss, alltså att vika. Våra kollegor annars fortsätter ju följa efter den andra bilen då som kommer, och de har ju lite mer distans till bilen så att säga, och han klättrar ju in i bilen igen. Men där är det ju rätt bra ridå för mig alltså. Det är ju ganska tydliga chocktecken från början. Vi har ju fått ut den här informationen. Men jag vet att jag själv begär utav befälet då att vi plockar oss ur tjänst liksom. Vi behöver komma.
Men det är ju på något sätt en styrka att kunna göra det också, tycker jag.
Absolut, så är det.
För när man får de här tecknena så är man inte en bra polis.
Nej, men jag hade ju inte fungerat då. Jag vet att vi snurrade lite grann innan, och där vi var runt och letade och kollegorna var runt och letade i det skogsområdet, men liksom man är ju, eller man, jag var chockad liksom. Det var det tunnelseende, och man gör inget bra jobb då. Men den där känslan var på något sätt ändå rätt stark, att jag inte var förberedd. Det var det jag tog med mig, tror jag, la i ryggsäcken. Gjorde ett dåligt jobb, så det var min känsla.
Men det är intressant här, tycker jag. Men om man har en polis som ständigt är på tå och beredd att någon ska dra en Kalashnikov mot den, så blir inte det heller en bra polis.
Nej, men så är det.
Och det så att, men det är klart, jag förstår precis när du sa att ni var på väg in och hade gjort liksom halvt liksom patronur och ska åka in i garaget och liksom, nu är vi snart hemma och käka kvällsmat
Det är ju många faktorer där. Det är ju som du säger, vi har inte den typen av brottslighet här som har de vapnen eller de resurserna kanske i den utsträckningen som man kanske ser på andra ställen. Jag hade ansvar för en ganska ny aspirant i bilen. Som jag sa innan, min fru var höggravid. Det var många faktorer som gjorde att chocken blev stor, tror jag. Sen så var det ju jag som valde att lägga det på nivån att det var jag som var dålig. Det är inte, tror jag inte alla hade gjort. Alltså, för rent krasst så när jag tittade och rannsakade så gjorde jag toppenjobb med radion och med sambandet och situationen i sig. Det finns ingenting där som jag kan klanka på efterhand. Så.
Nej, men det är jätteintressant tycker jag just det här att du gör den bedömningen att du är dålig. För vad är det initialt du tycker? Du agerade inte som då en piketpolis skulle ha gjort? Eller vad var det? För
men
det
är jag inte var, nej. Precis, inte kanske det, men det som jag pratade om innan, jag identifierade mig inte som ordningspolisen.
Nej.
Jag har utbildning som polis, jag har inte så att jag var nervös när jag jobbade ute eller tycker att jag på så sätt skötte det dåligt. Men någonstans fanns en känsla ju att det här inte var det jag ville göra, och då förstärks ju den i den här situationen. Man liksom väljer att plocka det på sig själv istället.
Väldigt intressant, och det som kommer upp i mitt huvud nu är avsnitt 1 av Snutsnack, när jag pratade med en kille som heter Anders som kommer ut som aspirant och bevittnar då hur en man sitter gränsle över en kvinna och knivhugger henne i bröstet.
Okay.
Och han får en liknande chock när han kommer hem. Och han inser då, han är under utbildning, han är från Skåne och åkt till Stockholm för att utbilda sig. Och inser, jag kan inte jobba som polis. Jag har inte vad som krävs.
Mm.
Men på något sätt så tycker jag att, att vi har kommit lite längre här nu. Därför du tänker inte så långt. Det är inte så här, du inser att du är chockad. Och jag tror att jag och de som lyssnar nu också kan tänka oss att vi också hade blivit väldigt chockade om vi hade fått en Kalashnikov-mynning riktad mot oss.
Mm. Ja, men det är ju en väldigt stark situation såklart. Alltså, du har ju inte en aning om... uppfattningen var ju ändå att det här är ett skarpt vapen. Den vapenträningen har vi ändå, att det var ingen plastbössa så.
Nej.
Sen kan man ju inte där och då veta om den är laddad. Nej. Eller vad som ligger, tänker han skjuta eller är det bara att få oss och just få den här effekten då.
Och du måste väl utgå från också att det är ett skarpladdat
vapen. Det hade jag hunnit tänka 100 gånger under de sekunderna där, att nu smäller det ju.
Just det.
Så. Och man får ju det här tunnelseendet rätt in i den här pipan liksom, som gör att det blir... Ja, men starkt och obehagligt naturligtvis. Så att nu dör jag liksom.
Just det. Hur långt ifrån var ni varandra där ungefär?
Vi var rätt oense om det sen. Och jag minns även under rättegången, för man griper de här sen utredningsvägen. Jag tror att vi är närmare än vad jag uppfattade. Eftersom jag ser det så tydligt, det här hanteringen av vapnet i bilen.
Mm.
Så jag skulle gissa kanske 20-30 meter bakom kanske.
Just det.
Någonstans där.
Och vad händer sen när ni kommer in på stationen då efter det här?
Exemplariskt är den. Liksom, även om vi kanske själva då fick pusha på att bli lyfta så hålls det ju en debriefing med hela gänget som var inblandade på plats. Ur det perspektivet jättebra skött från arbetsgivarens håll. Men jag bär nog med den här uppfattningen av att det bara var jag som tog så illa vid mig, förstår du?
Det
här gänget då. Vilket kanske inte alls var sant. Men det var min uppfattning.
Ja, det var din, precis. Det var ju din uppfattning. För du kan ju inte veta hur de andra känner såklart. Och hur det yttrar sig liksom fysiskt när man sitter och pratar. Man kan tycka, oj vad den personen är lugn efter det här till exempel.
Exakt, så är det. Och det är väl med den känslan som jag har med mig. För nu tar det ju några månader tills den här jourutredartjänsten dyker ut. Då, som jag söker och får en av flera. Men någonstans finns det där med. Liksom, i en, och jag tror det landar i en känsla av att... För som utredare, det var jag liksom schysst med. Det var en bra känsla. Hålla i utredningar, göra ett bra jobb. Men just den där känslan av när saker vänder... och det är ju det gör på en krimjour liksom. Det kan ju gå från noll till inget.
Absolut.
Du ska ner och höra den här misstänkte för det här eller så. Och det där utvecklades under de senare åren där lite, att det blev jobbigt att gå till jobbet, vad har hänt idag liksom.
Just det
där som många uttrycker som charmen med polisyrket, tänker jag.
Just det.
Att det är inte en dag är den andra lik. Det blev tokjobbigt.
Okej. Okay. Men var det någon gång du tänkte så här, men nu går jag tillbaka till system...
Nej, det var det. Jag tror inte jag fattade det där. Det var inte aktuellt.
Nej, okay.
Så. Men däremot så tog det väl kanske en vad kan det här vara, 2008 kanske. Och sen tar det nog en jag byter från krimjouren till utredningssidan och sen har det lite andra spår däremellan. Men det är nog inte förrän kanske 6-7 år senare som jag känner att det här sitter ju fortfarande. Liksom. Där måste jag hjälpa och blocka upp. Och det får jag genom arbetsgivaren hjälp med. Alltså en terapisession helt enkelt. Så där man får vända och vrida lite på det och inse att det var ju inte mitt fel detta. Liksom. Det är ju de som väljer att peka det här vapnet och reaktionen är sund och alltihop sådär.
Så hade du förmågan att liksom låsa upp de här knutarna?
Det är det som är så förvånansvärt fort. Alltså. När jag fick den hjälpen så vände det där kvickt. Mm. Man hittar ju sina liksom coping-strategier under tiden. Jag tror inte så här i efterhand att det var någon som märkte det. Alltså, vi var aldrig någon som sa någonting så. Det är inte, och jag tror inte att det märktes. Jag
gjorde nog som kände det bara.
Ett helt okej jobb liksom och sådär. Men när det där med någons hjälp att liksom skruva lite på det och känna att nu landar pusselbitarna rätt och det här funkar liksom.
För jag tänker bara efter den då händelsen med den reaktionen att bara liksom göra ett vanligt stopp. Alltså bara att följa efter att det kan verkligen sitta.
Vita Saab 9000, det sparkade igång en jättereaktion efter det. Jag vet, några månader efter på sommaren där kanske vi, du vet, ett annat sånt normaljobb, stulen bil någonstans. Pulsen uppe och tunnelseende. Alltså det var ju de känslorna som ändå gav att jag kan inte fortsätta med just det här längre liksom. Men samtidigt inte en så stark känsla att jag sökte någon hjälp för.
Nej, jag förstår. Och det är intressant att det dyker upp ytterligare ett avsnitt av Snutsnack som heter Jackan med Micke. Han berättade om ett ärende för att där var en kille som ville ha en jacka som låg över en soffa. Men han skulle, de hade en kille som var anhållen i sin frånvaro, men en annan kille som var där som var kriminell men inte efterlyst, men han var så himla keen på att få sin jacka. Min jacka. Till slut så kollar de, han är inte lyst. De söker igenom den här jackan oerhört noggrant. Lämnar iväg honom. Och sen när de går tillbaka till soffan så sitter en Glock 17 mellan sätena i soffan där jackan hade legat över. Och han berättar något liknande. Att varje gång han ser en jacka på en soffa över en glipa. Det hände ingenting fysiskt med honom. Precis som det inte hände någonting fysiskt med dig. Men jag förstår också att han får en puls när han ser att det ligger
en, där,
man får en trigger där som du får med en Saab 9000.
Ja, den är borta idag.
Men då var det. Och det kanske är borta för Micke också idag. Men han hade i alla fall en sån reaktion på jackor, på soffor, överglipa.
Så det är det ju.
Så det här visar ju polisyrkets också komplexiteten i det hela, att man utsätts för saker som fysiskt sett inte efteråt har skadat den, men som ändå påverkar. Och som du säger, 6-7 år innan du låste upp det här. Liksom.
Det är väl det där jag tänker lite med. Alltså, det hade ju kunnat ta andra yttringar. Det hade ju kunnat bli istället för att lägga det på mig själv och lägga det i min egen ryggsäck, hade det kanske kunnat gå åt andra hållet. En överdriven, vad ska vi säga, försiktighet som leder till något dåligt polisingripande, förstår du, man kliver in för hårt nästa gång.
Absolut.
För att man har rädslan, det är ju så, och någonstans just den där heller också känslan att jag inte uppfattade som att så många förstod vad som var i mig, är ju något som jag har med mig idag, att alla har sin ryggsäck, va? Det är ju så, och ingen riktigt vet vad som finns i, och det är väl där vi måste börja när vi träffar människor i vårt yrke, att liksom, du har inte en jävla aning vad den här personen har varit med om, good or bad. Liksom.
Precis. Men vi har verkligen våra olika ryggsäckar, på gott och ont, allihopa.
Så är det.
Men idag så jobbar du som förundersökningsledare. Om vi ska berätta för lyssnarna, vad gör en förundersökningsledare?
En förundersökningsledare hörs ju lite på namnet, man leder en förundersökning, men vad fan betyder det då? Det kan ju vara lite olika delar i, eller olika roller inom polisen, men man har ju ansvar för förundersökningen. De flesta brott som sker leder ju till eller flesta, men många leder till en förundersökning. Mm. Det sitter en granskare, när en ordningspolis har skrivit sin anmälan, så granskar man, okej, ska vi liksom inleda en förundersökning? Ska polisen jobba med att utreda det här fallet vidare?
Just det.
Och det finns ju lite olika delar, men man har ju det då. Man kan inleda en förundersökning, man kan starta en utredning. Sen handlar det om att bedöma bevisläget, bedöma vilka liksom åtgärder ska göras för att det här ärendet kanske ska kunna nå ett åtal. Mm. Skriva direktiv till mina utredare, tala om för dem vad jag tycker att vi måste hämta in för information, vilka förhör ska hållas. Man ansvarar för beslut om tvångsmedel, alltså att vi ska göra en husrannsakan någonstans, vi ska hämta någon till förhör.
Just det.
Ett ansvar för de bitarna, och sen i slutändan då ska den här utredningen leva vidare. Ska den till ett åtal, alltså till, eller i alla fall till en åklagare då, för ett eventuellt åtal, eller ska den avslutas?
Just det. Men är det inte så också att åklagare är förundersökningsledare ibland?
Precis, då finns det en liten mall, kan man väl säga, en överenskommelse då, där polisen leder förundersökning i fall som är av enkel beskaffenhet, säger man då.
Just det.
Och då har man gjort en överenskommelse med vilka ska läggas över på en åklagare redan från början. Även rätt så grova brott som inte har någon misstänkt än leds ju många gånger av polisen. Alltså förundersökning fram till dess att man stöter på någon som är misstänkt för det här brottet. Men annars så är det ju mycket, ju i mitt fall som jobbar på ett lokalpolisområde då, jobbar vi med det som polisiärt kallas för mängdbrott. Det är en väldigt tråkig benämning, tycker jag, för det är ju liksom, det är ju brott som träffar gemene man.
Stölder,
brott, misshandel, den typen av brott. Liksom.
Just det.
Så, ja, det är verkligen, så att säga mängdbrott blir lite svepande, men det är de här, utifrån det perspektivet, lite enklare brotten.
Men då lägger du också ner brott i utredningar ibland. Och vad kan man som förundersökningsledare, hur kan du lägga ner, vad kan du fatta för beslut? På vilka grunder kan du liksom lägga ner en utredning? Ja,
det finns ju lite olika spår, och det finns ju reglerat i lagstiftningen där rätt tydligt, men det är ju, sen har ju det finfördelats upp då, för att man ska ju på något sätt ge ett svar till den här personen som är brottsutsatt, vilket är skälet här nu då. Och där de stora puckarna är väl egentligen, alltså att man inte bedömer det som ett brott.
Alltså gärningen är inte ens brott.
Nej, personen som har anmält det upplever att den har varit brottsutsatt, men det finns ju massor med skrivningar i varje lagstiftning, och där måste ju gärningen så att säga kunna pusslas in på exakt alla de här rekvisiten, som vi säger då. Att liksom för att det ska vara en misshandel så måste det ha gjort ont till exempel, eller blivit någon skada.
Just det.
Alltså så. Och då är det ju också förundersökningsledarens jobb att se, okej, det är inte det här brottet, men är det något annat brott då istället? Just bara det. För att en person upplever att man har blivit utsatt för misshandel, så kanske det är något annat brott då, om inte allt passar in.
Just det.
Men sen är det väl bevisproblem är väl den stora kanske grunden. Alltså att den här gärningen, det är ju, jag har inte varit där på platsen. Och vad finns det för bevis för att detta har hänt? Och det betyder ju då, det upplever ju många att det blir en, att vi inte tror på dem helt enkelt.
Ja, just det.
Ni tror inte att detta har hänt, och så är det ju inte. Utan vem vill bli dömd för ett brott då, om man säger, för att jag pekar på dig här, så att säga, du slog mig här nu.
Nej, just det.
Ja, det finns ingenting som styrker det övrigt. Nej. Det betyder ju inte alls att det inte har hänt.
Men det går inte att leda bevisning.
Det kommer inte kunna funka i en rättegång helt enkelt.
Nej,
och det är vårt ansvar att se, har vi bevisning så att det täcker upp och kommer vara en robust utredning som räcker då.
Vad är det bästa att jobba som på utredningssidan då, och vara förundersökningsledare? Vad tycker du är de fördelarna, och varför trivs du med det jobbet?
För det första är det ju att vara i det här sammanhanget med utredning, för jag trivs grymt bra med det. Jag har tagit förbi de här trasslen som vi pratade om innan, så alltså att få träffa folk och liksom höra deras historia på något sätt, för det är inte liksom, man får inte fastna i det där att vi är ute efter att hitta någon sanning eller så, utan vad har du upplevt i den här situationen? Få folk att berätta det där. Nu jobbar ju inte jag jättemycket med förhören längre, men jag försöker att ta det ibland, att få fortsätta ha den kopplingen då. Men just förundersökningsledarskapet är väl det är väl det yttersta jobbet med utredningssidan, tänker jag. För att få vara med och ta ett ansvar för den här bilden om den här utredningen är robust och om vi kan få den till ett åtal. Det är spännande.
Har du bra koll på vilka utredningar som dina utredare så att säga sitter på?
Ja, nu har jag det. Jag får säga att när jag... över tid så har det blivit bättre. Polisen generellt dras ju med stora, alltså om vi säger balanser, alltså ärenden som inte
ligger på hög,
som väntar på att bli utredda.
Just det.
Och det är ju kanske det som är det sämsta med att vara förundersökningsledare då, att känna i magen när man går hem att okej, här har vi som i vårat fall då ett par hundra utredningar som inte är utdelade.
Nej, det måste vara lite stressande.
Någonstans så är ju inte det okej. Liksom. Som boende i det här lokalsamhället också, som invånare, kan jag inte känna att
det ska inte dröja jättelänge. Nej. Innan man får sitt ärende liksom utrett.
Nej, har du blivit misshandlad på stan, då kan jag tycka att det ska vara snurr på det rätt okej, snabbt. Liksom.
Mm,
ja. Och det kan ju av olika skäl. Det är ju också en annan del av mitt jobb att prioritera då bland alla de ärendena. Vilket ska vi ta först? Så.
Just det.
Men vi har ju sådana ärenden som är ett par år gamla och det är ju liksom, det känns ju inte bra.
Nej, det förstår jag. Det förstår jag verkligen. Och jag tror att ibland kan man känna kanske, och kände, gjorde jag också lite när jag jobbade som polis från allmänhet, men det är ingen idé att man ens anmäler. Det händer liksom ingenting. Men det är ju inte rätt. Det ska ju anmälas och sen så...
Det som vi kan bli bättre på, tror jag, det är ju det här initiala. Alltså att tanka av den här bevisningen i alla fall. Alltså självklart är det så att när saker blir äldre, alltså det går tid, som jag med min händelse, man lägger det mer och mer bakom sig, saker blir lite mer diffust.
Ja.
Kan man höra de här vittnena, kan man prata med den här brottsutsatte, inhämta annan bevisning i tidigt skede, då har vi i alla fall låst upp den delen. Och sen kanske det då i vissa fall dröjer innan det blir en rättegång, vilket också är tråkigt. Men att få in de här byggstenarna som jag kan bedöma att men nu har vi en okej utredning då.
Mm.
För dröjer det ett år innan man tar den kontakten, folk har glömt, det kanske dessutom inte är en robust utredning, kanske inte finns den här bevisningen som vi pratade om innan.
Nej,
då ska folk få ett nedläggningsbesked ett år senare. Liksom.
Mm, det är trist.
Bara, började vi titta på det här förra veckan och nu är den nedlagt. Det är klart att det väcker känslor hos folk, det förstår
jag. Jag förstår det. Har du någon utredning sådär som du får upp så här top of mind som du har fått på ditt bord som tänker sig, men det här. Och sen så utvecklar det sig och så blir det nästan så bra som man är liksom...
Nej, jag vet inte. Men jag tycker nog att det är så där generellt. Alltså lite... Du vet, hur jag ser på en situation kan jag känna jättestarkt för den och vad som har hänt här. Mm. Och det är ju hur min vinkel. Liksom. Tar man några steg från andra hållet där du står så kanske inte situationen ser likadan ut. Och det behöver ju inte betyda att min upplevelse är fel.
Nej, precis.
Men någonstans där så... är det rätt ofta så att det landar att shit, här har det hänt antingen att det är väldigt allvarligt, min känsla att här får jag en bild av att det är väldigt allvarligt, eller att det här var nog inte så allvarligt. Ah, och sen håller utredarna några förhör och så vänder det där liksom. Det kan gå åt vilket håll som helst. Men med några vittnen så är det väl plötsligt inte så allvarligt. Eller i alla fall inte gå styrka då. Eller så tvärtom. Och det är väl det som är tjusningen, tänker jag.
Ja, men jag kan tänka mig det. Men nu tänker jag fråga det här som jag frågar alla. Och det här blir ju lite mer vinklad till dig då, eftersom du är specifikt utredare. När du ser de här utredningarna på film, när de kör bad cop, good cop,
Persbandstiden.
Ja, just det. Är det något ni jobbar med här i Kalmar?
Absolut inte. Nej, men det är ju en helt... det är ju där min fru får rycka i mig lite när jag sitter och skakar i soffan där. För man blir ju förbannad liksom.
Ja, det är
så är det. Just den delen har jag väldigt svårt för. Annars gillar jag poliserier.
Ja, det gör du. Du kan kolla på poliserier och liksom slappna av hemma i soffan. Och
jag
liksom...
kan inte slappna av, men det kan jag inte. Men jag tittar gärna på det. Det gör jag.
Ja.
Och sitter jag grymta lite. Och
okay.
Fan, de kan inte spela ut det där kortet redan nu. Och så.
Just det. Men du kan liksom tolerera.
Ja, min fru lägger band på mig och sen får jag köpa att det finns liksom ett upplägg. Vi måste framåt, vi kan inte sitta och tugga det här. Liksom.
Nej, det går inte. Men är det lättare att kolla till exempel en amerikansk eller en utländsk serie då du inte kan?
Ja, men så är det nog lite.
När man släpper alltså, man juridiken kan, lite
ja,
mer.
Ja, men det har du nog poäng. Så det är det nog lite. Ja. Även om de också är, dundra på med all bevisning på en gång och sen så erkänner personen liksom och så är det färdigt.
Så
funkar det liksom inte.
Det gör inte det. Nej. Är det någon serie eller film eller så som du skulle kunna rekommendera till lyssnarna?
I polisspåret eller?
Gärna i polisspåret, men du får rekommendera vad du vill.
Ja, men jag har väl generellt svårt för de här liksom smaskiga seriemördarjakterna. Alltså så ser inte samhället ut. De finns inte liksom. Det, så kan man säga.
Nej, de finns liksom inte en mass. Liksom,
nej, de som är lustmördarna som har en sån plan. Liksom, och det kan de ju göra. Men det här skrämmer ju upp folk. Det är så jag känner. Liksom. Att jag tittar på det så blir jag det här är kvällstidningsjournalistiken på film. Liksom.
Just det. Mm.
Vilket jag tycker är lite jobbigt. Men däremot det är mer, lite mer psykologiskt kanske ett mord då, eller en händelse.
Mm.
Ska jag tänka på någon särskilt så är det nog The Killing, tror jag, med Joel Kinnaman.
Mm.
Tycker jag är väldigt bra. Lite djupare karaktärer, tänker jag. Inte det här ytliga som kanske blir annars.
Just det. Mm. Bra rekommendation. Den har vi nog inte haft förut.
Inte?
Nej.
102 avsnitt, eller? 101. Den ska ni titta på.
Ja, då ligger de nästan lika med Snutsnack då. Vi går ut mot 102 här.
Ja, jag tänkte att det var inte så många avsnitt. Jag tänkte att du har tagit så många avsnitt innan du fick
Ja, du menar så. Förlåt, jag missuppfattade. Jag tror det var 102 avsnitt av The Killing. Tänkte,
nej,
det
nej
det,
men ett par säsonger.
Ja, ett par säsonger, ja. Ja, men intressant. The Killing, jag har faktiskt inte sett den. Så att det börjar väl bli på tiden då.
Det tycker jag.
Ja. Avslutande fråga, Joel. Vad har du i fickan?
I fickan?
Ja, har du någonting i fickan? Du har ju klassisk polis på fritiden. Det är både sidoficka. Har du någonting?
Lite trillat ut, men jag har en plånbok.
Plånbok.
Nu har jag lagt ifrån min telefon. Den brukar jag bära på. Nycklar. Sen kan det här bli lite obehagligt. För min fru säger att jag alltid har kvitton på mig. Att det är liksom det som fickorna är fulla av. Och nu kan jag nog ha lagt ur det också. Men det brukar ramla ut lite kvitton.
Ja.
Ett Bauhaus-kvitto. Alltså, så det är väl, men det är nog där det brukar vara. Alltså.
Ja, det ligger på den. Det är någon som kanske är en ganska normal svensk ficknivå, tror jag.
Säkert.
Joel, stort tack för att du ville gästa Snutsnack. Och tack också för att du berättade den händelsen som du var med om som fick dig att tänka lite extra på det här jobbet.
Tack för att du fick komma.
Tack så mycket. Stort tack för att du har lyssnat på Snutsnack. Vi finns på Facebook, vi finns på Instagram. Häng gärna där och kolla så att det inte är någonting du har missat. Ett nytt avsnitt av podden Snutsnack hör du i nästa vecka. Vi hörs då. Hej!
Nu är den stora färgfesten i full gång hos Nordsjö Idé och Design. Du får 30% rabatt på all färg och olja från Nordsjö. Var du än har på gång där hemma så hjälper vi dig att förverkliga ditt projekt. Välkommen in till din lokala butik.